Vi har ju ett tema som är No Perfect People Allowed, som vi har stulit ifrån John Burke, som har skrivit en bok på detta tema och talar om det allt jämt. Jag tänkte göra en liten resumé här i början för er som har missat våra första två söndagar. Vad har vi pratat om hittills? Det är nämligen så att vår pastor Christer Hultberg talat på det här temat två söndagar i rad. Och då började han båda söndagarna med att läsa inledningen av boken med samma titel. Och nu ska jag läsa det också, så efter detta kommer du aldrig glömma detta citat, eller hur? Vad har en buddhist, ett bikerpar, en gayaktivist, någon som egentligen bara var på genomresa, en högutbildad teknikingenjör, en muslim, en ensamstående mamma i 20-årsåldern, en jude, ett sambopar och en ateist gemensamt? De är framtidens kyrka. Det är ju så här världen ser ut. Vi är en bråkig skara människor från alla håll och kanter, från alla situationer, alla sammanhang. Och därför är det en sådan kyrka vi vill vara. Med människor från alla håll och kanter i alla livets olika situationer. En bråkig skara, det är församlingen. Och så fortsätter han att ställa frågan. Varför är det så viktigt för oss och prata om det här ämnet No Perfect People Allowed? Och så sa han så här att det är inte på grund av att vi ser en väldigt stor brist i den här kyrkan av värme och kärlek. Och så konstaterar han att han har fått väldigt mycket feedback från folk som säger att det här är en väldigt varm och kärleksfull församling. Ändå så anser vi att det är så viktigt att tala om detta. Och så gav han ett skäl till det. Och så sa han så här att vår relation till Gud är också den relationen vi ger vidare till andra människor. Så har vi upplevt nåd, förlåtelse och barmhärtighet, så ger vi också vidare det till andra människor. Och därför så är det viktigt att fundera på vilken erfarenhet har vi av Gud och vilken typ av Gud förmedlar vi också till andra människor. Och så fortsätter han med att säga så här, att det är inte svårt för oss människor att förstå att det krävs mycket nåd i ditt och mitt liv. Det svåra för dig och mig det är att inse att det krävs att det är bara nåd i ditt och mitt liv. Alltså mycket nåd, där finns ju din och min prestation med i ekvationen. Och det är vi vana med att tänka, att vår prestation spelar roll. Bara nåd, då är det ju fullständigt det Gud har gjort för dig och mig. Inte bara när vi tar emot honom utan när vi lever som kristna. Och det är svårt för dig och mig att förstå. Och så fortsätter han till slut också genom att berätta i sin andra predikan om äktenskapsbryterskan ifrån Johannes 8. Där människor samlas framför Jesus och vill stena henne. Jesus säger, den som är utan synd kastar första stenen. Alla släpper sina stenar, de inser att de alla har gjort någonting fel, går därifrån. Han är själv där med henne och säger, har ingen dömt dig? Nej, inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Och så säger Christer, lägg märke till ordningen. Alltså han sa inte, synda inte mer, så dömer jag dig inte. Utan han börjar med nåden. Jag dömer dig inte. Och det blir incitamentet också till förändringen. Gå och synda inte mer. Där har du fått en liten resumé vad det har handlat om innan. Och jag ska tala om det här ämnet självklart, No Perfect People Allowed. Och jag ska nudda lite grann vid detta, så jag vill säga det redan i början. Synd, större mindre än synd. Och det handlar lite grann om det här. Att ibland så värderar vi synder som värre och lite mindre betydelsefulla. Värre och inte så farliga. Vi rankar synder. Och genom att vi rankar synder så rankar vi också människor som bättre och sämre. Vad innebär det i en kultur där vi vill att det ska vara no perfect people allowed? Det ska jag säga någonting om. Men jag ska faktiskt börja med en berättelse från John Burkes egna liv. Den här berättar han i predikningar. Den här berättar han i sin bok. Det här berättar han ganska ofta. Och jag tycker den här berättelsen är väldigt bra för att den talar om syftet. Vad är det vi vill åstadkomma med No Perfect People Allowed? Alltså det temat, vad är det vi egentligen vill att det ska generera? Det säger den här bilden och den här berättelsen ganska bra. Han berättar att han och hans fru hade liksom motsatsen till ett grönt finger. Jag vet inte om det är att ha svart finger eller hur det fungerar. Men de tog död på varenda levande växt som de kom i, levande varelser, jag på att säga, men det hoppas jag verkligen inte att de gjort det. Men de tog upp på varenda levande växt som de kom i kontakt med. Till och med plastväxter hade de på något vis lyckats döda. Jag vet inte hur man lyckas med det, liksom. Klipper sönder dem eller något. Men det gjorde de i alla fall. Och så säger han så här, men så tittar han John Burke över sin trädgård och tycker att den är ynklig och bestämmer sig för att han ska ändå göra någonting åt den här trädgården. Eftersom han är usel på detta så bestämmer han sig för att gå till en expert. Så han beger sig helt enkelt till, jag tror det var en blomsterhandel av något slag. Få tag på någon expert i alla fall som kan det här. Och ställer frågan, hur ska jag göra för att det ska växa i min trädgård och att jag ska få en vacker trädgård? Och då berättar den här experten att i Austin där han bor så saknas det ett näringsämne i jorden som brukar naturligt finnas där. Och för att få det att växa så behöver han varje vecka ta den här näringsämnet och kultivera, bearbeta jorden med det här näringsämnet. Och sen kan han vattna på som vanligt och då kommer det att växa. Eftersom John Burke är så usel på detta så följer han det här tipset till punkt och pricka. Varje vecka bearbetar han jorden, kultiverar jorden, sätter in det här näringsämnet och vattnar som vanligt. När det har gått ett år så kan han njuta av en underbar trädgård. Det är stora växter, det är grönt, det är fint, det är grant, det är helt underbart. Och han är ju så stolt. Och när man är stolt så går man till grannen. Eller hur? Och där var det små kvistar till, liksom, till växter, ynkliga, patetiska. Och det är ju alltid en tävling mellan killar. Så att då vill man ju se till att grannen ser det här. Liksom, och förstår att han är ytterst misslyckat i förhållande till honom. Så att de står där och pratar om det här. Och så säger grannen, men kan du förklara för mig hur du har gjort då? Och så säger han liksom, ganska så självsäker på att grannen aldrig kommer komma om honom i det här. Så berättar han hemligheten. Ja, men det är ett näringsämne som behövs. Och du måste kultivera jorden för att få det att fungera. Sen kan du vattna på som vanligt. Ah, okay. Det kommande året så gör ju nu grannen till punkt och pricka det man skulle göra. Men John Burke slappar ju lite. Han tänker, jag har ju bearbetat jorden i ett år. Inte ska jag behöva hålla på det här sättet. Så han struntar i det, gör det kanske var tredje månad eller någonting sånt. Och vad händer nästa sommar? Nu är det ju grannen som har de här granna, fina, underbara, gröna växterna. Helt ljuvlig trädgård. Och nu har han de här patetiska, ynkliga små växterna på sin trädgård. Och vad lärde han sig av det här då? Jo, han lärde sig att ha god jordmån, att kultivera, bearbeta jorden, är A och O om man vill att en växt ska växa. Det är avgörande. Och så drar han den parallellen som också är min poäng i den här predikan. Det är ju, vad behöver du och jag som människor för jordmån, för sammanhang där du och jag befinner oss i? Familj, men inte minst också kyrka. Hur behöver vi se ut och vara tillsammans för att du och jag ska växa till att bli den Gud har tänkt dig och mig till att bli? Det är en väldigt viktig fråga. Och där tror vi att den här No Perfect People Allowed-kulturen, Come As You Are, är en del av den här jordmån som vi tror är så viktig att den är god för att du och jag ska kunna växa. Men jag tänkte att vi ska börja med att problematisera den här jordmån lite grann. För jag tror att vi kan ha problem med vår jordmån. Eller utmaningar, kanske ett bättre ord. Saker som vi faktiskt behöver fundera på. Funkar det här så bra och är detta så bra? Liksom? Gör det större skada än nytta och sådär. Och då handlar det just om det jag sa innan här. Att vi ibland faktiskt, som är en utmaning för oss, vi rankar synd som större och mindre. Och därmed rankar vi också människor som sämre och bättre. Och så säger du, nej det gör vi inte. Jo det gör vi. Nej det gör jag väl inte. Jo det gör du. Eller hur? Vi gör det kanske omedvetet och verkligen inte oftast med mening. Men ändå så gör vi detta och vi gör det konstant. Jag skulle vilja förenkla det här och leka med två bilder lite grann. Ni vet att man liksom, ibland kan man förenkla saker även om det är lite mer nyanserat än så. Och så säger vi att det finns två persontyper. Två väldigt specifika persontyper. Den här blåa killen får representera den ena persontypen. Den här persontypen, i hans liv så har synden, det som har hamnat fel, hans misslyckanden, allt det här som liksom, där det inte har gått rätt till, det har blivit väldigt synligt och påtagligt i hans liv. Det går inte att undvika det, det går inte att gömma sig från det, det går inte att någonstans dölja det, utan det är väldigt, väldigt synligt i hans liv. Det kan handla om att olika typer av relationer har gått i kras. Relationer till föräldrar, relationer till man eller fru. Missbruk, det kan handla om alkoholmissbruk, drogmissbruk som syns väldigt tydligt. Det kan handla om våld, där det syns väldigt tydligt. Det kan handla om dåliga eller onyttiga vanor. Så det finns en rad saker som syns väldigt tydligt i våra relationer, i våra situationer och på oss själva. Att här har det hamnat fel. Visst känner vi igen detta? Och frågan blir ju då, i en no perfect people allowed-kultur, hur hanterar vi de människorna? Hur hanterar vi det? Att det är ganska synligt och påtagligt ibland oss. Jag vill ge ett exempel, jag tror jag har gett det här exemplet tidigare, och jag är lite osäker på om det här är en sann berättelse, så jag vill bara säga det i början, att jag vet inte för jag har inte undersökt det. Men det är ett bra exempel. Oavsett om det är sant eller inte. Det handlar om en amerikansk pastor som skulle bli anställd i en församling. Och har mött ledningen för församlingen. Och de är överens om att de vill kalla honom som pastor. De har valt honom i princip. Men så ska han få möta kyrkan som han ska komma till. Nu är det ju jättespännande. Alla kommer till den här gudstjänsten. Där de ska få se en predikan och se den nya pastorn komma. Så att alla som heter det från olika håll och kanter kommer på den här gudstjänsten. Det är ju fullsatt. Då bestämmer sig den här pastorn i samtal med ledningen som de är med på det här. Att han ska klä sig som en hemlös människa. En person där klädesvalet är liksom väldigt trasigt. Där det är liksom en väldigt stark doft. Han liksom hade själv personligen väldigt mycket skägg. Och liksom lyckades få liksom både hår och skägg att se väldigt smutsigt ut. Alltså allt det här som ni kan tänka er. Där det liksom syns väldigt påtagligt att den här personen, han har det nog inte jättebra. Och så bestämde han sig för att komma till gudstjänsten på det sättet. Han såg hur han blev bemött i entrén. Han såg hur han blev bemött i foajén, där någon kanske tittade på honom och undrade om han hade kommit rätt. Eller funderade liksom på om han var där för att stjäla någonting eller något sånt. Han märkte hur han blev bemött när han kom in och satte sig längst bak. Och folk som skruvade på huvudet och undrade liksom var den här stanken kom ifrån och så här. Och sen bit in i predikan så kommer ordförande fram och säger: nu är vi välkomna fram vår tänkta och blivande pastor. Och då blir alla förvånade att det rör sig längst bak i lokalen. Och så rör sig den här mannen in till mittengången och rör sig fram, kommer upp, tackar ordförande och tar tag i micken. Och du vet, det är ju sån tystnad. Man undrar ju, vad är detta för någonting? Och så börjar han berätta om sitt möte med församlingen. Jag vet faktiskt inte om hans intention var att göra dem väldigt deprimerade. För att det låter som att de skulle bli väldigt, väldigt deprimerade. Det låter som att det var ingen positiv tanke med det här whatsoever. Jag vet faktiskt inte med tanke. Men när jag hörde den här berättelsen så slog det ändå mig att faktiskt fundera och rannsaka sig själv. Har vi en no perfect people allowed församling? Har vi en no perfect people allowed kultur? Eller pratar vi om att vi har det? Vad innebär det i praktiken att ha en församling där det är självklart att man inte är perfekt? Det är ju en väldigt aktuell fråga att ändå ställa sig. Eller hur? Den andra personlighetstypen, om man återigen förenklare. Det är ju den personlighetstypen där det är ganska osynligt det som den personen har som misslyckanden och fel och synd i sitt liv. Det syns inte riktigt. Möjligtvis att de absolut närmaste i hans familj eller vänner kan se det. Men till och med vissa saker syns inte för någon människa. Det kan vara saker som girighet, högmod, stolthet, fördomar, lögn. Listan kan göras lång på saker som inte behöver bli så synliga för människor omkring oss. Och då är frågan, hur bemöter vi de här människorna? Tänker vi oss när vi ser människor som ser lite okej ut? Att de är okej? Eller är vi medvetna om att ingen människa är perfekt? Utan vi alla går och brottas med någonting. Alltså, hur bemöter vi de människorna där det är osynligt att man har det lite trasigt eller bråkigt i sitt liv? Det finns utmaningar om vi vill bygga en no perfect people allowed kultur i båda de här personlighetstyperna. I ena fallet handlar det kanske väldigt mycket om att inte döma utan att bestämma sig för att stötta. Därför att man är medveten om att även om det är väldigt påtagligt för dig så är det absolut ingen skillnad. Det var ju det som hände med äktenskapsbryterskan. Den som är utan synd kastar första stenen. De som stod runt omkring insåg helt plötsligt på en mening att de är exakt likadana som hon där synden var påtaglig. Behöver vi förstå den kopplingen? Att vi är minst lika stort behov av Guds nåd som en person där det är väldigt syndigt och påtagligt. Att inte döma är väl en utmaning. Men vi har också utmaningen att inte upprätthålla en fasad och bestämma sig för att jag ska aldrig låta folk veta, eftersom jag kan hålla mitt liv ganska osynligt, att jag faktiskt har det lite sprucket. Problem i min relation med den här personen, svårigheter i jobbet, jobbigt med barnen. Alltså, där man upprätthåller en fasad och därmed inte låter nåden få tillträde och Guds förvandlande kraft att göra någonting i ens liv och sänder signalerna att här är man ändå perfekt. Det är också en utmaning. Problemet som jag ser det ofta är ju att vi tittar på varandra och gör bedömningar. Och när vi bedömer varandra så rankar vi då synd. Ja, men den där synden som är mer påtaglig anser jag är väldigt stor. Den där synden är mindre. Och det vi gör är att vi rankar människor som mindre värda, mer värda, sämre och bättre. Väldigt märkligt om du frågar mig. Och där medvetenheten om att vi alla har syndat och är i lika stort behov av Guds nåd kanske inte alltid är så självklar. Vi ska läsa ett bibelsammanhang, Lukas kapitel 18, vers 9-14. Där står det så här. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisé och den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare, horkarlar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: Gud var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är ju väldigt lätt att anta att den här berättelsen handlar om fariseer och tullindrivare. Och jag skulle hävda att det har ingenting med någon av dem att göra. Han skulle kunna välja precis vilket exempel som helst. Han är ganska tydlig med vem den här berättelsen handlar om. Till några som litade på att det är själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Han är väldigt tydlig med vem det är han pratar om. Och han säger det att till de av oss som tror att själv är jag rättfärdig för att min synd rankas som mindre, jag är därför bättre och kan därmed också se ner på andra människor som tydligen gör värre syndar och som därför är sämre. Alltså till dem riktar han den här berättelsen. Och säger, ni har inte förstått var rättfärdigheten kommer ifrån. Och om man läser då i Romarbrevet, vi ska läsa ett bibelställe till. Kapitel 3, vers 21-23 så står det så här. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen. Men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Här talar han om den typen av rättfärdighet som inte kommer av gärningar utan som kommer av tro. Och så säger han, här görs ingen åtskillnad. Ja, men alltså, det är väl ändå lite skillnad om jag har gjort det här och han har gjort det. Nej, det är det inte. För dig är det där, men inte för Gud. Varför? Därför vi är precis i samma situation. Äktenskapsbryterskan och de som står omkring med stenarna. Precis i samma situation. Utan Guds nåd är de båda dömda. med Guds nåd får de båda nytt liv. Kan man inte se det här? Kan man inte förstå detta? Så kommer man aldrig kunna skapa en no perfect people allowed kultur. Det här gör någonting väldigt mycket med vårt hjärta och med vårt inställning. Och det är fruktansvärt jobbigt att höra. Här görs ingen åtskillnad. Alla har gått syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det handlar om vilken jordmån du och jag vill skapa. Vilket sammanhang, vilken kyrka vi vill ha. Vi ska lämna det som kanske då var lite jobbigt och lite mer komplicerat av jordmån. Och faktiskt ställa oss frågan då, men lite mer i det positiva hållet då. Vad är det för jordmån som vi vill ha? Vad behöver vi för jordmån helt enkelt? Och då skulle jag vilja säga att det finns två saker som jag tror är väldigt viktigt i vår jordmån. Och det är äkthet och nåd. Och de här tror jag behövs båda två tillsammans. Därför är så här att äkthet eller nåd utan äkthet, det är en plats där man predikar nåd men inte praktiserar den. Vi började det här året med att tala om nåd i januari månad. Och sen så har vi haft det som en röd tråd ända till förra söndagen där Kristus går upp och säger att vi måste gå från mycket nåd till bara nåd. Så har vi talat om nåd. Men om nåd inte kombineras med äkthet så predikar vi nåd men praktiserar den inte. Alltså den kommer inte dig och mig till del. Därför att vi fortsätter att bära på våra fasader. Att det är perfekt. Att vi inte har någon bråkighet i varken vår gemenskap eller vårt liv. Och därmed inte ge tillträde till Gud. Att faktiskt göra någonting i våra hjärtan och våra liv. Och förvandla oss utifrån och in. Men en församling med äkthet utan nåd. Om man vänder på det. Är ett recept dömt att misslyckas. Därför vem vill vara ärlig i en församling där du vet att du kommer bli dömd? Eller hur? Alltså vem vill, vi kan stå och tala om äkta hur mycket som helst. Vem vill vara äkta med någon som kommer att döma? Alltså jag tänkte på det om jag skulle gå upp till någon och säga liksom så här att ja, men du vet vad, jag har ju förtroende för dig och jag vill bara berätta att jag har gjort en väldigt hemsk sak. Det här gjorde jag. Och så svarar han, men det där är ju inte bra. Det är inte bra. Alltså hur ska jag reagera till det? Åh tack. Det där var precis vad jag behövde höra. Det var precis. Jag har gått runt och undrat om det här verkligen var dåligt. Och nu vet jag det. Nu vet jag att det verkligen var dåligt. Alltså nu är mitt liv förvandlat. Jag känner att det bara lyfts en sån tyngd från mig. Det var verkligen inte bra. Du är som vän. Ja, men liksom. Ofta så vet vi. Och är ganska medvetna om att vi har gjort något fel. Vi behöver någon som inte kommer döma. Utan som kommer säga, vet du vad? Det du har gjort, det är gjort. Men vi tror på en Gud där ingenting är omöjligt. Vi tror på en Gud som är mäktig att göra under i ditt liv. Jag drömmer om en församling där det känns naturligt att ta en fika och gå och berätta. Ta en fika och berätta för den personen som man kanske har förtroende för. Att vet du vad? Jag har haft problem med mitt äktenskap i 6 år. Men jag har inte velat prata om det. Det är naturligt att ta en promenad och berätta för någon att jag har haft ett missbruk under lång tid som jag har kunnat hålla dolt. Och jag har inte sagt det här till någon. Det är naturligt att man erkänner för någon man har förtroende för att jag har lurat mitt företag på pengar under en lång tid. Det känns naturligt att ta och grilla med den som kanske är den bästa vännen man har och berätta för den personen att man, vad heter det, att man har svårt att sluta ljuga. Utan att det kommer ständigt omständigheter där man tycker att det är lättare att ljuga. Än att säga sanningen. En församling, en gemenskap, en attityd gentemot varandra. Där vi inte dömer varandra, utan där vi stöttar varandra. Där det är naturligt att förmedla till den personen att vet du vad, Gud kan göra ett under. Gud kan göra det som är omöjligt. Gud bereder en plats där ingen väg finns. Han gör en väg i ödemarken. För Gud är mäktig att förvandla vilken omständighet som helst, vilken situation som helst till sitt goda. Gud är för dig, inte emot dig. För Gud är ingenting omöjligt. Han står vid din sida. Han frågasätter inte liksom hur det blev till på det och det sättet. Han vet det. Han har dessutom en plan att ta dig ur situationen. För Gud är mäktig och jag står vid din sida. Jag hjälper dig att ta reda på hur det här ska funka. Hur vi ska liksom få till en förändring i ditt liv. Jag är beredd att stötta dig. Jag är beredd att lyssna till dig. Den församlingen vill jag vara del av. De vännerna vill jag ha omkring mig. Eller hur? De personerna tror jag att vi gemensamt ändå känner att vi skulle vilja vara. Och i många sätt och lägen är. Vi ska läsa ett citat av Michael Horton som säger så här. En kyrka som på djupet är medveten om sitt elände och sin nakenhet inför en helig Gud kommer ihärdigt hålla fast vid en alltillräcklig frälsare. Men en kyrka som är självsäker och relativt omedveten av sin medfödda syndfullhet kommer sträcka sig efter religion och moralitet när helst det verkar bekvämt. Det man säger här är att en kyrka där trasighet och bråkighet är tydlig, syns och märks och är självklar. Där blir Gud ärad. Därför man förstår att det är inte deras prestationer, men det är hans prestation. Den kyrkan är attraktiv för andra människor och vår omvärld som är fylld av människor som har det bråkigt och stökigt och syndigt. Den kyrkan är attraktiv för dem där de vet att jag kan komma dit som jag är. Där finns en förvandlande Gud som förändrar mig inifrån och ut. Där det inte är min prestation, för jag klarar det inte på egen hand, utan där det är Guds prestation. Det säger att en kyrka där bråkighet inte syns, där vi bär på välputsade fasader och man upplever att alla är perfekta. Hörrni, det är precis det världen tror om kristna. Det är ju att ni är ju så perfekta. Och lever så välputsade liv. Den kyrkan blir oattraktiv för omvärlden. Därför att någonstans vet man ju att det inte är sant. Och därmed blir vi hycklare, självrättfärdiga. Och gör härd av att vara bättre än vad vi egentligen är och se ner på andra och allt det skapas. Och där blir inte du och jag förvandlade och hjälpta på djupet. Hörrni, jag börjar gå mot landning här och vi ska säga någonting om en god jordmån. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att rikta bort blicken från sig själv och sin egen prestation till Gud och det han redan har gjort för dig och mig. Det handlar väldigt mycket om att gå från mycket nåd där min prestation finns med i ekvationen till bara nåd. Där jag inser att jag kom till tro bara på grund av att Gud har öppnat dörren. Men jag lever också i min tro och i min relation till Gud bara på grund av att han har gjort allting för mig redan. Han är den som ger mig tillgången till Gud och gör att jag kan ha en relation till honom och kan få ett förvandlat liv. Det är inte på min prestation. Ett citat av Tullian Chavijan säger så här. Det svåra jobbet i en kristens tillväxt är att tänka mindre på sig själv och sin egna prestation. Och mer på Jesus och hans prestation för oss. Och lyssna på detta. Ironiskt nog, när vi fokuserar främst på vårt behov att bli bättre, blir vi sämre. Vi blir neurotiska, självupptagna. När vi är upptagna med vår egen prestation istället för vad Gud redan har gjort för oss blir vi allt mer självcentrerade och inåtvända. Det här går ju raka motsatsen. Alla självlärningskurser, alla liksom bli ett bättre själv, fixa dig själv, coacha dig själv. Liksom bara bli en bättre människa själv, bara tänk så mycket du kan på dig själv. Utan det säger att snarare tvärtom. Att ironiskt nog blir vi sämre. Hemligheten i en kristens tillväxt är att vända bort blicken från sig själv till Jesus och förstå vad han har presterat för mig. Det vi har hört om alla berättelser om Petrus som går i stormen och fäst blicken på Jesus, hur många gånger man inte hört det, är ju en verklighet i våra liv. Vi ska avsluta med ett citat av C.S. Lewis. Lagiskhet säger att Gud älskar oss om vi är goda. Medan evangeliet säger att Gud gör oss goda därför att han älskar oss. Lägg märke till ordningen. Lagiskhet säger att Gud älskar oss om vi är goda. Det skulle ju vara om Jesus hade sagt till äktenskapsbryterskan: gå och synda inte mer, så dömer jag dig inte. Alltså det är din och min prestation som kristna, att vi är så goda, som gör att vi kan få ha en relation till Gud. Det säger lagiskhet, och det går raka motsatsen till evangeliet. Så säger att Gud gör oss goda därför att han älskar oss. Han talar om för den här äktenskapsbryterskan: jag älskar dig, jag dömer dig inte. Och det blir incitamentet till en förändring i ditt och mitt liv. Att Gud kommer in i ditt och mitt hjärta. Inte på grund av vår prestation, utan det är bara nåd. Så den utmaning som jag vill lämna med dig och mig, det är att bestämma oss för att fundera på: vilken jordmån vill vi ha i våra liv som kyrka? Är det no perfect people allowed, då kan vi inte prata om det. Då måste vi leva det. Är det en kom som du är, då måste folk få komma som de är. Utan att bli dömda. Och utan att andra går runt med sina fasader. Här har vi utmaningar. Och det gäller i allra högsta grad mig. Och det gäller, tror jag, de flesta av oss. Men också att i vår egen tillväxt som kristna, i våra egna liv, bestämma oss för att rikta bort blicken från vår egen prestation och vårt egna jag. Och rikta blicken istället till Jesus. För vad han har gjort för dig. Han älskar dig oerhört mycket. Han har redan bekräftat det genom att ge sitt liv för dig. Du behöver inte fundera på om han älskar dig. Han älskar dig, och han älskar dig för att han älskar dig. Han har en oerhörd nåd för dig. Och han har en väg ut ur din mörkaste problem och din svåraste situation. Och han är beredd att gå med dig och förvandla din situation och ditt liv. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig att du är här just nu. Och att du knackar på vårt hjärta. För att inbjuda dig i vårt inre. Vi förstår att den här jordmånen, att bli bättre själva, är vi inte kapabla att skapa i oss själva. Vi kan inte dra oss i kragen och bara bli bättre. Vi behöver dig. Och just den här stunden så ber jag att vi ska känna den inbjudan som du säger i Jakob 4:8. Närma er mig, så ska jag närma mig er. Att ta klivet och rikta blicken bort ifrån oss själva, våra misslyckanden, våra situationer, våra problem och vår egen prestation för att bli bättre. Och till dig. Förstå din oerhörda kärlek för oss. Förstå att du står med öppna armar. Att det aldrig är för sent för din godhet och din kärlek. Att du alltid står där beredd att hjälpa oss ut ur situationer. Beredd att förvandla oss inifrån och ut. Herre Jesus, kom just nu in i våra hjärtan och berör våra liv. Amen.